Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Hallå, hallå du fantastiska Podmi-prenumerant och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Vi är framme vid avsnitt nummer 437 av denna podd. Och veckans gäst kan nog uppfattas som lite kontroversiell av vissa för att han är så himla, ja, jag skulle säga rak, han är ärlig och han skiter blankt i vad folk tycker och tänker om honom. Och det gör ju att man blir lite kontroversiell i dagens Sverige. Men jag kan tycka att det är ganska befriande, för det gör ju också honom till en väldigt underhållande poddgäst. Och inte blir det sämre av att han har levt ett otroligt händelserikt och galet liv där det finns mycket att berätta om. Ja, det är ju Patrik Sjöberg som jag pratar om, denna höjdhoppslegendar. Ja, jag vill ju som vanligt rikta mycket kärlek och tacksamhet till alla ni som prenumererar på Nemo möter en vän via Podmi. För utan er skulle den här podden ha gått i graven för länge sedan. Så tack, puss och kram till er alla. Jag heter Nemoidén på Instagram och min mail är nemoidén@gmail.com om ni vill med något. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Och just den här episoden bandades på Clarion Hotel Post i Göteborg. Men nog om detta, nog om mig. Nu ska jag inte babbla mer. Nu drar vi igång avsnitt nummer 437 av Nemo möter en vän. Här kommer han nu, den oefterhärmlige Patrik Sjöberg. Men först kör vi en liten jingle.
Men man, du är antivaxare eller hur fan är det? Nej.
nej, du är.
Nej, jag är inte det. Jag har vaxat.
Jag... Nej, men jag är inte heller det. Alltså, jag har två sprutor.
Okej, okay, jag har tre tror jag.
Jag har en morsa som är antivaxare idag.
Okej.
Okay. Ja, så det var lite debatt i familjen där. Men antivax är jag inte.
Nej,
där...
jag fick för mig det. Men det är någon annan som jag reagerade på.
Undrar om inte det är kanske Pärlros, va? En annan poddare. Han är väl antivaxare tror jag.
Ja. Nej, han... Framgångspodden, ja. Han är väl inte... Ja, precis.
Och där var du med nyligen ju.
Ja, precis. Jo, det fan, det glömde jag att ta upp med honom.
Hade du skällt på honom då?
Ja, men de är ju så jävla världsfrånvända. Alltså, det finns inte. Alltså, det, jag såg igår på, det var en jävla dokumentär om det här Frihetspartiet, de som startade i Stockholm under pandemin. Mm. Alltså, de är ju så... Man bara, ha, fan... liksom massa jävla rykten som helt plötsligt blir fakta och alla andra ska läsa på och så ska man läsa deras inlägg som är då totalt, alltså det finns ingen fakta överhuvudtaget.
Mm. Hoppa lite närmare Mikael. Ja. Men visst var det så att du blev väl jävligt dålig, och var det i covid eller?
Nej. Jag hade ju
det var något annat eller?
Blodförgiftning. Ja. Men det var ju under covid, jag trodde ju att det var covid. Ja. Eller det var ju det som gjorde att jag stannade hemma så jävla länge. Jag låg ju 5 dagar hemma. Så jag kunde ju dött liksom. Det var ju 6 timmar ifrån att jag låg ju för fan i respirator i över 2 veckor.
Fy fan alltså.
Och det var för jag hade läst om covid. Jag tänkte, ja men det är väl det här då.
Ja.
Till slut hela kroppen bara la av. Jag kunde liksom inte röra mig. Jag liksom åla på golvet hemma.
Shit. Det känns som att under pandemin att det blev som att man tog allting för covid.
Ja. Jo men det var ju det enda som var på nyheterna. Det var tidningarna, det var nyheterna, det var allt. Så fan, jag tänkte bara, ja, feber och så ont i huvudet, ja visst, det stämmer ju.
Mm. Men, och hur länge var du inlagd sen totalt? Alltså, och hur länge tog liksom återhämtningen? Och så?
Ja, ett år tog det att komma tillbaka.
Helvete.
Jag fick ju problem, det här jävla viruset söker sig i kroppen. Jag skulle först ta halva lungan på mig, men så klarade jag det. Så hade jag ett kluster här på insidan av revbenen när det liksom fanns jättemycket sådana här bakterier. Och en gammal skada i ryggen, han hade liksom ätit sig in mellan kotorna. Så när jag kom ut efter 5 veckor så var jag ute i 2 veckor. Jag hade så jävla ont i ryggen. Så fick jag göra en sån jävla magnetröntgen. Så bara ringde mig på dagen, samma dag tror jag som jag gjorde röntgen. Kom in direkt. Liksom då hade den jävla bakterien ätsat in i ryggraden. Så jag blev stelopererad i ryggen sen några månader efteråt.
Fy fan.
Ja, så att det var liksom...
Var du skraj eller?
Alltså man, jag har ju ingen bild av. Ambulansen hämtade mig hemma och... Jag blev ju nedsövd direkt när jag kom in på sjukhuset och låg då. Det var ju bara skitkonstigt att vakna till. Alltså jag gjorde så mycket dumma saker när jag vaknade så det var helt sjukt.
Berätta.
Nej, jag, först så... Första minnet jag har, då sitter jag som jag uppfattade i ett kontor. Och sitter och pratar med 2 personer. Och liksom under samtalets gång så är jag helt plötsligt på ett sjukhus. Så började jag känna igen mig. Jag tittade ut genom rutan och såg att fan, jag är på Sahlgrenska här i Göteborg. Men då hade jag fått för mig att jag skulle köra Formel 1 i Qatar. Så att jag hade väskorna packade och de stod bredvid mig. Och jag bara, okej, men sluta gidra nu. Släpp iväg mig. Jag har liksom fått sista platsen nu i Formel 1. Och det är liksom... Det är, jag kunde inte bara fatta hur de... Varför de ljög för mig. Mm. Sen höll det där på i... Tydligen har man jättekonstiga funderingar och drömmar och man har svårt att avgöra vad som är verklighet och så när man har varit nedsövd så länge.
Och det är det handlar om alltså?
Ja, det är de här olika starka medicinerna de söver ner med. Och så är det någonting med sömnen då som gör att... För du är ju... När du ligger i respirator så är du typ sådär 10% vaken. Mm. Att det finns något litet sådär medvetande kvar. Mm. Men sen så började jag ju jag, helt plötsligt så hade dött. Hon var liksom 103 år. De liksom, ja visst. Och de förklarade gång på gång då att det här är normalt när man då vaknat upp. Och jag bara, nej det är för helvete. Och fick för mig att det sprang folk på taket och folk som hade varit inne på natten. Och de bara, men det är mitt på dagen nu. Du har liksom, du har inte drömt nu. Så där höll i 4-5 dagar. Mm. Så det var lite sådär. Efteråt så kan jag tänka liksom, de måste ju trott att jag var hel idiot. Ja. Men det är jättevanligt att när du har nedsövd så länge att det kommer. Jag fick med en sån häfte hem och ska läsa då för man inte ska bli allt för deprimerad.
Ja, men förhoppningsvis så är personalen där ganska vana vid sånt.
Ja, det är jag.
Men nu är det bättre.
Ja, för fan.
Ja, nu är vi i... Ja, jag vågar fan kalla det för vår. För det var vår i Göteborg idag i alla fall.
Ja, lite några timmar var det.
Vi säger smygvår i Göteborg. Och vilken status är det på Patrik Sjöberg just nu?
Ja, det rullar vi på. Har börjat komma tillbaka i livet och är väl hyfsat pigg. Men... Åren går ju, man blir äldre så att, men nej, jag har inget att klaga på.
Nej. När vi åkte upp i hissen här så började du prata om ett gammalt minne. För vi har ju en gemensam kompis i Lotta.
Ja.
Som du, kan man säga, jobbade med. Säger man det? Vad säger
hon
man?
Är ju deltagaransvarig i många produktioner.
Just det.
Casting i alla sådana här tv. TV, jag vet inte det, Farmen och Superstars och sånt här liksom.
Just det. Och du var med i Farmen VIP, heter det?
Ja, just det. Ja. Var jag med.
Det går ju många liksom skrönor om det. Det finns en legend om Patrik Sjöbergs medverkan där. Att du liksom styrde den inspelningen med järnhand.
Jag gick de andra deltagarens ärenden. Jag var väldigt solidarisk. Jag gjorde inte det för egen vinning. Men,
är det verkligen så?
Ja, det är det faktiskt.
Ja.
Jag insåg ju väldigt tidigt att det som de hade pitchat för mig, att vi då skulle vara med i en produktion som då inte var lika hård som Farmen, den riktiga Farmen då. Vi skulle få sova riktigt på riktiga sängar och vi skulle få mat, så att det var liksom inte det här att det skulle vara helt slut på käk och alla börjar bråka med varandra och alla är hungriga och smutsiga. Och det var exakt så det var. Det tog ju ett dygn för att förstå att fan, de har ju ljugit för oss. Det fanns ingen mat, det fanns inga sängar. Vi fick ligga på lastpallar med lakan på. Och om vi ville ha lite mjukare då, ni kan ju gå och kolla om det finns något hö i ladan där borta, så kan ni liksom lägga det och sova på. Så på den nivån var det. Och Det kände väl jag, att ska jag vara med här i en månads tid som det skulle ta då, då får vi fixa detta själv. Så att jag fick, när jag hade en diskussion med produktionen om hur vi skulle liksom lösa det här. Det var ju allt ifrån att det fanns ju inte vatten och det fanns inte ved. Och då var det någon som föreslog, sök av närområdet. Vad de menade med det var kanske att vi skulle gå ut och leta bär och svamp och sånt. Men säger man det till mig som är uppväxt ute i Frölunda, så är det ju att man söker av närområdet efter nyttiga saker. Så det var väl några sådana där sommar, det är ju inga sommarstugor direkt, utan det är väl så här ett torp som finns runt omkring ute i skogarna som fick påhälsning. Som hade kanske lite burksoppor och lite ved, och vi fick faktiskt med oss massa stolar och grejer. Så att vi började väl inse att det går ju om man letar. Sen så eskalerade vi det lite. Jag fick en infektion i foten, så jag var tvungen att åka till Växjö lasarett. Och då gjorde de misstaget att de hade en sån praktikant som körde mig dit. Och jag tvingade honom att stanna på en bensinmack. Så jag handlade grejer där för en trelax, liksom mat, popcorn, chips, cigaretter till de som röker och snus och fan vet allt. Och det kom väl också fram då till produktionen att jag hade tvingat den här stackars killen att stanna. Sen så hade de ju sina ställen för produktionen när de käkade lunch. Där var jag rejdad och snodde allt som fanns typ i deras kylar och grejer. Så att, det kom de väl också på sig, att de förbjöd oss att vara runt i det området. Och jag hade väl en specialdeal med de här produktionen, så att jag hade tillgång till mina telefoner. Eller jag hade mina telefoner med mig hela tiden, vilket ingen annan fick. Så när de stängde av alla möjligheter att få till käk, då ringde jag polare som känner allt och alla, och jag frågade, känner vi någon i Jönköpingstrakten som kan ställa upp och leverera lite grejer till oss? Och han hade en kompis som bodde i Jönköping, så att jag bara ringde till honom, och sen så smsade jag beställningslistor. Det var ju allt från alltså pincetter, grejer som tjejerna ville ha, mat, Systembolaget, lösgodis, tidningar, liksom rubbet. Så att
han kom, det är så jävla sjukt där alltså.
Han kom och leverera utanför området då. Det var ju nästan en mil därifrån.
Så. Men alltså alla de här grejerna, noterade inte produktionen det eller? Eller var de bara för fega?
Alltså, jag förstod ju det att det liksom, det kommer ju vinklas på att det är jag som har fått in grejerna. Så att jag bad ju alla
vinklas,
då.
Vinklas, Patrik.
Ja, men nu var det ju så. Jag gick faktiskt runt och tog upp beställning hos alla.
Då var det ingen vinkel egentligen.
Nej, att jag då kanske var mer kreativ än de andra.
Ja.
Men jag gjorde ju klart för alla då att se till nu att inga förpackningar är framme. Att vi fick till exempel inget diskmedel, och det var ju en hälsofara. Alltså bakterier, det var varmt. Bakterier växer ju liksom i icke-hygieniska. Det var därför folk dog liksom på 1600, 1700, 1800-talet, för att det var ohygieniskt. Och det var exakt det var. Så jag fixade ju diskmedel, tvålar och sånt. Och det var ju viktigt att förpackningen inte stod framme. Och det gick ju så där. Det var ju några som glömde då. Det stod en Ajax-flaska framme helt plötsligt. Och det har de väl sett då i efterbearbetningen, när de bara klippa lite då liksom. Vad fan är det här? Det ska ju se ut som det jävla skogstorp då. Så att det roliga var ju att vi hade ju tävlingar och sån skit liksom, där du kunde vinna lite. Glenn Hussein, han skulle vinna en pizza då, fick han för sig. Vi hade ju liksom allting i huset redan. Vi hade ju all pasta, kött.
Så ingen brydde sig om tävlingen?
Nej, alltså den tävlingen blev ju, alltså man kunde vinna en liten påse lösgodis. Vi hade liksom, jag tror vi hade 5 kilo lösgodis liksom. Och det roliga var att de hade ju produktionsmöte varje morgon inne i torpet. Och då satt ju hela det här gänget i köket. I köket hade vi en stor sån här kökssoffa med lock då. Och där la vi allt. Alltså vi fick plats med hur mycket grejer som helst. Det låg ju pasta, mjöl, socker. Alltså vi hade ju scones. Vi hade bakat bröd varje morgon. Och vi hade olika sylter och ketchup och rubbet. Och de satt ju på den här soffan varje morgon. Och det var ju flera veckors tid de spelade in. Och de, ingen av någon öppnade titta liksom vad som låg i den här jävla soffan.
Shit, då får de näta skylla sig själva.
Ja, alltså det hade inte blivit gå så långt om vi hade fått käk då varje dag. Jag menar, de vill ju ha de här bråken framför kameran. De vill ju liksom att det skulle vara kontroverser. Och det hade vi bestämde ju det i gruppen, att vi ska fan inte bråka liksom inför kameran, för det är så jävla B tycker jag. Det blir så jävla dålig tv.
Men vad blev det ens för säsong då, när ni först och främst hade massa mat och sen så bestämde ni att inte bjuda på sån här show liksom?
Det roliga var ju då att de sprang ju in och ut hela tiden i torpet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Och det var skitstörande, för det är liksom, när vi käkar så ville vi liksom, det skulle vara ketchup och det skulle vara sylter och det skulle vara liksom allt sånt skit. Så vi införde en regel att de måste knacka på dörren. För de hade själv gjort bort sig. Det började med att det stod i kontraktet att det här är inte Big Brother, så vi kommer inte filma er när ni sover eller när ni byter om, eller att vi vill inte störa er liksom i den privata sfären. Det gjorde de första dagen redan. Jag vaknade av att de stod med en stor lins i huvudet på mig liksom, när jag låg och sov och låg och snarkade. De bara varit inne och filmade när någon av tjejerna bytte om, och det blev så här jättetråkig stämning. Så vi tog upp det med dem att ni kan fan inte springa runt här. Det är liksom, det är inte Big Brother. Och det höll de ju med om då. Så det underlättar ju det här beslutet då som kanske jag var med och tog fram, att de inte fick komma in utan att de knackade på dörren. Mm. För då hann vi plocka bort sådana grejer som inte skulle synas. Mm. Så det funkar väl skitbra tyckte vi. Men vi hörde ju att det var några i produktionen som tyckte att de blev liksom bakbundna. De kunde liksom inte jobba på det sättet. Och där fick jag väl skulden då kanske, att jag var den mest pådrivande.
Men det gick till den liksom gränsen, eller det gick till det slutet att du blev utslängd, eller vad hände?
Ja, jag blev det blev en incident där jag var och hämta. Vi fick ju grejerna levererat och det var rätt tunga grejer, så vi häst och vagn hade vi ju tillgång till. Och jag har ju kusklicens, så jag kan ju liksom köra häst och vagn. Det var liksom inga problem. Just den dag så regnade det som fan. Och det var ju folk i produktionen som visste om vad jag sysslade med eller vad vi sysslade med. Och det regnade som fan, så jag bad om att få låna en bil och köra bort, för jag skulle hämta då lite en leverans. Och det gick ju inte, det var helt omöjligt. Och då tar jag väl häst och så kör jag iväg. Så jag och en deltagare till åker bort, det var ganska långt, 6-7 kilometer säkert. Hittar de här stora svarta sopsäckarna med fullt med grejer. Vi öppnade en flaska whisky och ställde oss och hötta en halv flaska där, och ja, det var allmänt trevligt. Och kör tillbaka mot torpet. Och det är ju sådana här skogsvägar, tajta grusvägar, och det fanns inte plats för möte. Och vi såg ju, det var ganska krokigt, så vi såg en bil som kom flygande då ganska långt ifrån. Så vi stannade ju på en raka för att liksom de skulle se oss. Och mycket väl kom ju den här jävla bilen i 70-80 liksom, och gjorde en tvär inbromsning. Och han som körde bilen, de jobbar ju i produktionen då, så att de var ju på väg till deras liksom där de bodde. Och jag ropade till honom då liksom att stå still så går vi förbi. Då hoppar han ur bilen och slänger upp dörren och då fick hästen, han blev ju jättestressad då. Så han börjar ju backa och då har vi ju den jättestora vagnen. Och när en häst börjar backa så är det liksom jättesvårt då. Och då börjar han vifta med armarna så hästen fick ju tvärpanik. Så vi rullar ju ner i diket och får vagnen över oss. Jag låg under vagnen och ser då att hästen börjar stegra sig. Och jag bara tänker, fan det här, nu dör hon som var med liksom. Mm. Men jag fick lugn på hästen av en jättekonstig anledning. Och fick då de här att köra förbi med bilen. Och vi kom upp på vägen, hade knäckt hela vagnen och halvblåslagna.
Vem var det som var med i vagnen?
Det var hon, Clara Svensson, boxaren.
Mm, mm.
Och... det givetvis har de ju berättat för produktionen då, att vi var ute då liksom i regnet och med en vagn fullastad med någonting. Så att dagen efteråt
De golade?
Ja, de golade ju självklart.
Vilka golade?
Ja, de som satt i bilen då, de är killarna som jobbar i produktionen.
Mm.
Och det, alltså jag hävdar ju fortfarande att det var inte mitt fel att de uppförde sig fel på en skogsväg. Nu kanske man inte ska förutsätta att det kommer en häst och vagn igen plötsligt. Men inte fan kör man som en galning när man vet att det finns liksom, de är inte ensamma i skogen.
Nej.
Men dagen efteråt då kommer aldrig produktionen. Vi satt och käkade frukost, fick vi reda på att det blir ingen inspel på förmiddagen. Så vi satt oss, det var så här, det hade varit lite taskigt väder, så vi, det blev liksom helt plötsligt klar himmel och sol, så vi bestämde oss att käka lunch ute i trädgården och dukade upp där och plockade fram vinet och hade jättetrevligt. Och det blev väl både ett och två, tre, fyra glas vin liksom för allihopa. Och helt plötsligt kommer då produktionen och då ser jag liksom att det är ju folk från Stockholm då som inte har med dagliga drifter att göra, så de hade ju liksom
höjdarna.
Ja, så att de tog ju in mig i det här storbondehuset då. Och så spelade de ju in samtalet och de liksom förklarade då att jag hade förstört då hela produktionen för att jag och jag var så, men vad fan, varför är det jag som har förstört detta? Det jag förstår inte. Det är liksom 10 andra som är med i produktionen. Men då fick jag ultimatumet att jag skulle lämna området direkt, så skulle de inte vidta några åtgärder. Och jag hade ju min bil parkerad någonstans som de hade tagit hand om. Så jag sa, det är ju bara jättemärkligt. Ska ni slänga ut mig härifrån nu? Jag har fan druckit 5 glas vin så jag kan ju inte köra. Och det kan man ju förstå deras inställning i och med att det fanns inget vin från deras sida liksom. Så att, men då fick jag ringa han, kranen i Jönköping, och så han kom och hämtade mig och körde mig till Göteborg faktiskt.
Mm. Men hur kommunicerar de ut det här i media, vad som hände där?
Nej, de ville ju att jag skulle säga att jag blev sjuk, vilket de säger i programmet. Jag var sjuk, men jag hade ju bestämt att jag skulle inför den här finalen så skulle jag liksom lägga mig. Jag och Glenn skulle lägga Hussein då. Vi skulle liksom lägga oss för att vi hade bestämt att 2 tjejer skulle få vinna.
Mm.
Sen gjorde de ju någon jättekonstig grej där de lät Glenn stå över den här semifinalen och gick direkt till final, vilket också är jättemärkligt. Så att de styrde ju hela den här produktionen. Men de hävdade ju att jag hade fått förbud från läkaren och... Det stämmer ju inte, utan det var ju på grund av det här. Jag fick ett argt mail från TV4 där de, TV4 hotade med kontraktsbrott om jag då skulle vidhålla något annat. Och det roliga är att jag har ju inget avtal eller kontrakt med TV4. Det var ju med Strix Television tror jag, som, ja det är väl de som sköter Farmen.
Mm.
Där fanns ett avtal, men jag har inget avtal med TV4. Så att det var ju också sådär pinsamt att de slängde in liksom något hot från en kanal som aldrig skriver kontrakt med deltagare.
Mm. Tror du att det här debaclet, eller vad man ska kalla det, har påverkat dina framtida möjligheter att göra TV-leksprogram?
Ja, det har det nog.
Det är ett eko i branschen, tror du?
Ja, men alltså, nu var det ju väldigt många i produktionen som jag har jobbat med innan.
Mm.
Utan att nämna någon, men jag fick väl saker levererat genom dem också.
Mm.
Och Det är ju det, alltså en sån produktion som Farmen, alltså de, det fanns så mycket skit där med, alltså de skickade, det kom ju veterinärer var och annan dag. Det fanns ingen ansvarig från produktionen som, jag menar, de kommer fråga oss då hur är det med grisarna liksom. Vi bara, hur fan ska vi veta det? Ja, för det här är inte schysst, det här, det var massa klagomål liksom. Det var någonting med korna som inte stämde och de utger sig då för att vara liksom superseriösa, men fan, de skiter ju fullständigt i både djur och deltagare. Mm. Och även, det var ju flera som hoppade av i produktionen, för det var helt åt helvete fel arbetsmetoder och tider och liksom det är, alltså den världen där utnyttjar ju de alla praktikanter och sånt liksom. Det är ju allmänt känt att det är ju många vill in i branschen och många gör vad som helst för att liksom bara få vara med. Och det blir ju utnyttjat utav de stora bolagen.
Men var du inte sugen på att säga till de här storcheferna då att det fanns massa människor i produktionen som faktiskt var lika stora kolsupare som du var? Som hjälpte dig att göra de här hyssen liksom?
Nej, alltså man det känns, det hade varit ruttet liksom att outa någon som har hjälpt den faktiskt.
Ja,
jag tyckte det var ganska roligt. Och nu var det inte liksom något att jag av egen vinning vill hålla på med det här, utan det var ju bara, alltså okej, okay, är villkoren på det sättet då löser vi det. Mm. Och det vi hade ju, men hade de kommit på det att jag hade någon som lämnade varor utanför, vi hade hittat på något annat till slut liksom. Det blir ju en utmaning.
Ja, såklart. Ja, fint att få höra lite Farmen stories. Det är alltid stor underhållning. Vi ska lägga en lek nu.
Okay.
En lek som heter associationsleken. Det går ut på att jag säger ett namn eller ord från ditt liv, din karriär. Och du ska säga de orden och känslorna som kommer till ditt huvud när du hör ordet.
Okay.
Och du får utveckla i några minuter om du vill, eller snabbt i några sekunder bara. Du får välja helt själv.
Okay.
Är du med?
Tack. Ja.
Associationsleken med Patrik Sjöberg börjar nu. Och första ordet är treo.
Jag var en häftig treokomp-missbrukare i många, många år. Jag gick faktiskt på avgiftning för treokomp bland annat. Och lyckades ta mig ur det, för det är väl en 6 år sedan nu. Mm. Så att nu tar jag bara vanliga treo, vilket jag tycker då är... Det är liksom att jämföra treokomp med vanliga treo, det är det som dricka vatten.
Mm, ja, men jag håller med dig. Men jag kommer ihåg att när jag poddade med dig sist, det här, vi satt på det här hotellet för drygt 2 år sedan, då hade du ett treo rör med dig.
Ja.
Och du drog i det säkert 6 treo under själva podden.
Nej, så illa är det inte.
Nästan, 4.
Nej, fan.
Hur är det idag då?
Jag går ju fortfarande, jag tar ju treo det...
Varje dag?
Ja, det är morgonen för att vakna tycker jag. Mm. Det har blivit en ritual.
Hur mår magen?
Ja, det är det som läkaren alltid har sagt till mig. Då när jag gick på treokomp, då fick jag utskrivet av min läkare. Och han sa, så länge magen hänger med så är det inga problem.
Ja.
Och det, jag hade aldrig problem med magen. Mm. Men jag förstod ju sen när jag gick på avgiftning att den här jävla kodinet, det är ju fruktansvärt gift. Mm. Så att det var riktigt tungt. Det var svårt att faktiskt bli helt ren från det.
Mm. Kan tänka mig det. Det var typ min farsas huvudgrej också. Det var ett helvete, sa han.
Ja.
Nästa ord är faderskap.
Ja, min dotter har flyttat hemifrån nu. Det känns skitjobbigt. Den dagen är alltid... Den såg man inte komma, även om man vet att det händer ju förr eller senare. Men samtidigt så... Jag menar, hon har kommit till världen för att leva sitt egna liv. Så att det är bara att acceptera. Men,
hon är 23, eller?
Fan, blir 22.
Ja. Ja. Bor hon i stan?
Ja, hon har köpt egen lägenhet och ja, hon var väldigt tidig med det här att hon inte ville liksom dra några växlar på att jag är en känd person. Mm. Hon har alltid liksom velat hålla sig i bakgrunden och ställer aldrig upp på några intervjuer eller hon tycker det är jättejobbigt att folk pratar med henne bara för att det är jag som är hennes pappa. Mm. Och det tycker jag är jävligt sunt.
Har ni en god relation?
Ja, väldigt god relation. Jag spenderade ju väldigt mycket tid när hon var liten och fick verkligen vara med när hon växte upp. Mm. Så att jag brukar säga det att jag var 10 år pappaledig. Liksom. Även om jag hade en varannan vecka så var det liksom... Vi gjorde allt tillsammans. Mm. Och det är en tid som jag värdesätter väldigt mycket.
Mm. Fint att höra. Nästa ord är dejtande. Hur går det med kärleken, Patrik Sjöberg?
Ja, hur går det? Går det inte alls med kärleken?
Inte alls?
Nej,
varför? Fan.
Jag vet inte. Det är många år sedan jag hade något förhållande. Och sen blev ju... Jag drog mig upp till Norrland och var där nästan i 2 år. Och funderade över livet. Sen kom ju den här jävla pandemin och så att det har blivit det i öken. Alltså det, man växer ifrån det, men det känns det så. Jag tycker inte det är så jävla viktigt längre.
Känner du att det är jobbigt att börja med någon också, eller?
Alltså jag var ju nykter i 2 år och 8 månader och det är första gången i mitt liv som jag faktiskt har letat inuti mig själv och liksom inte försvunnit bort i någon jävla dimma, utan verkligen, och det kände jag var väldigt viktigt, och det gav mig kanske mer svar än vad jag hade förväntat mig. Och jag kan ju då under den perioden, jag kunde ju liksom titta tillbaka på de flesta förhållanden jag har haft. Det har varit kaos, det har varit liksom dels mitt eget fel, dels så kanske jag har dragits till tjejer som då har någon samma bakgrund eller liknande bakgrund som jag, och det har liksom blivit total kaos. Och sen har jag väl också då med min uppväxt, det har gjort att jag har haft väldigt svårt för både närhet och liksom, vad är egentligen kärlek, vad är ett förhållande. Så att det har väl också gjort att jag har blivit mer så där fan, det här vill jag inte vara med om igen. Jag har inte varken energi eller lust, tid att liksom gå samma väg igen.
Fan, jag kan känna igen mig där, att när man har bara haft relationer som har varit kaos,
ja,
då får man liksom ett självförtroende i relationer ut efter det, så att man nästan vill vara själv för att skona tjejerna.
Ja,
skiten liksom.
Ja, men alla de här bråken som både har varit totalt onödiga, bråk som har varit alldeles för länge, för bagateller.
Jag
känner ju att vissa tjejer har ju triggats av det. Vissa tjejer har liksom, och det liksom har tryckt på knappar i mig som inte då jag är stolt över. Och det känner jag att, nej fan, vad är ett förhållande egentligen? Jag vet inte, jag kanske inte ens vet vad fan det är för något.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej,
ja. Nej, inget dejtande.
Nej, jag har själv varit celibat väldigt, väldigt länge, i så här 15 månader någonting. Och jag har, alltså de tankar och känslor du beskriver är så snarlikt hur jag resonerar, så jag känner verkligen att jag ryser nästan.
Ja, då leder jag, jag är uppe på 3 år nu celibat.
Ja.
Och det, jämfört med hur jag har levt innan, så det ja, det är intressant. Kan jag då titta tillbaka på mitt liv och se hur 3 år utan något liksom, det.
Men är det inte så då att vi båda har ju levt jävligt dekadent och promiskuöst, och med massa kvinnor, droger, sprit och så. Ja. Och så är liksom, nu när man är lugn och nykter, och jag vet inte om du är nykter fortfarande, jag vet inte, men det blir liksom en helt annan sak det här med att gå in i en relation. Man ska liksom bygga om hela relationsmönster, och sexgrejen ska bli någonting, du vet, helt annat. Det har ju varit på ett helt annat sätt. Ja, då är det så jävla stor och skör och svår grej.
Ja, alltså Jag känner efter, nu när jag dricker ju alkohol igen, men jag dricker ju inte absolut på det sättet som jag har gjort innan. Det är liksom inte intressant för mig längre. Jag hinkar inte starksprit, jag tar inga droger, jag kan ta några öl. Anledningen att jag började dricka igen var väl mer att jag saknade det här. Jag kände nu i somras att den här varm sommar eftermiddag när man kan sitta ute och dricka några bärs liksom, det saknar jag, den här sociala biten.
Vi kan prata lite om det, för jag visste inte om att du drack igen. Ja, nej, men, så det är intressant.
Ja.
Hur gick tankegången där inför det? Var du rädd att, liksom, att det skulle bli kaos?
Nej, jag kände att det där var någonting som bara kom närmare och närmare. Jag kände flera månader innan liksom, att fan, vad är det du håller på med? Ska du bevisa för någon att du klarar av att inte dricka? Och jag hade gjort så mycket sökning i mig själv. Liksom, så jag kände att jag ser mig själv på ett väldigt annorlunda sätt nu efter över 2,5 år. Och jag vet vad jag vill ha och jag vet vad jag inte vill ha. Det livet jag har levt innan, det är jag inte intresserad av. Jag kan inte backa klockan och ta bort det som jag har gjort och det jag har sysslat med. Det har format mig till den jag är idag. Jag bara känner att, nej. Om man ska hårdra det, så jag har gjort saker kanske i rätt ordning. Det hade ju varit jävligt patetiskt att dra på sig skinnbrallorna nu när man är 58 år och stå liksom och hänga på krogen och liksom hålla på med dumma saker. Jag har gjort den biten. Men jag är absolut inte rädd att jag
ska spåra ur igen.
Nej, det är liksom
jag. Men var inte... du det inför första glaset?
Nej,
inte alls.
Det blir snarare en jävla besvikelse. Fan, jag drack 5 bärs eller sånt där. Och jag var uppe på dass säkert 20 gånger. Det var liksom, det var helt meningslöst, va. Jag kunde knappt sova den natten liksom.
Varför?
Nej, jag var tvungen att gå på toaletten och pissa liksom. Det öl är ju liksom, alkohol är ju drivande och det gjorde liksom, jag bara kände fan, det här har jag ju glömt av att man ens behöver vakna på natten liksom. Så det tog väl ner hela den här det fanns liksom inget roligt i det heller. Mm. Men samtidigt så, alltså det är ju en skillnad när man är i tonåren och man liksom inte har erfarenheten. Då är liksom varje fylla var ju jätteintressant. Liksom. Man testade saker och det var liksom jätteroligt. Det är ju inte någonting som jag inte är intresserad av att bli full. Nej. Jag kan liksom ta några öl bara för att jag tycker det är gott. Och sen...
Så det här var i somras?
Ja.
Och hur har relationen till alkohol sett ut sedan dess?
Ja, jag känner jag får ta en öl så kan jag ta det. Mm. Det är liksom... Jag vet ju att nu hade jag menar, vart jag var på väg då för 3, 4, 5 år sedan. Det vet ju jag liksom hur illa det var. Och det har räckt för mig att vara då nykter i över 2,5 år. För att inse att jag var på väg åt helt fel håll. Och jag insåg ju också att jag har ju levt ett liv som jag kanske inte ens skulle... var 58 år. Alltså jag har gjort så mycket dumma saker som borde liksom ha resulterat i hemska saker. Och det, när man har tänkt igenom de tankarna, så då är ju liksom inte alkoholen är, det har ju varit en flykt för mig. Det har jag insett. Jag har liksom inte velat hitta orsaken till varför jag har mått dåligt eller varför jag springer ifrån mig själv hela tiden. Men det räckte med över 2,5 år utan att dricka att jag började tänka på saker som jag faktiskt måste tänka på. Och sen så är jag inte lika hård mot mig själv längre. För jag har börjat acceptera att vissa saker blir du programmerad att göra. Vissa saker kommer av en anledning som du inte kan styra själv. Och det gör ju att det är lättare att leva med sig själv. Jag kanske hatar inte mig själv på samma sätt som jag gjorde för 3, 4, 5 år sedan. Mm.
Har du varit nära på att halka dit i drogerna också?
Nej, det jag känner att jag är klar med den biten. Mm. Jag gick på avgiftning för både Stesolid och Treocomp. Alltså jag har ju mixtrat med tabletter under hela mitt vuxna liv. och haft en väldigt osund inställning till, alltså, läkemedel. Jag har ju liksom gått igenom hela registret från liksom Valium och allt, och sen även då olika värktabletter, och samtidigt har jag mixat det med sprit, vilket då, alltså, många har förklarat för mig, läkare, även under tiden jag höll på och även då efteråt, att jag har haft extrem tur. Vissa saker som jag då har blandat med alkohol stänger ju av hjärtat egentligen. Så att det inser jag ju, att jag har haft en extrem tur, förmodligen då. Mm. Och det gör ju att, men jag är ju inte, jag har mått väldigt dåligt under kanske hela mitt liv, men jag har ju aldrig varit självmordsbenägen. Jag har ju aldrig gjort någonting, eller jag skulle aldrig gjort någonting med vilje. Däremot förstår jag ju nu att jag borde ju ha liksom coolat av på flera olika sätt. Så därför är jag är inte intresserad av den biten längre. Mm.
Har du det i dig att bromsa tåget om det skulle börja gå åt fel håll igen, tror du?
Ja, det. Alltså, jag har inte det. Jag har inte det, varken det umgänget eller det livet. Man blir ju äldre, va? Mm. Det jag saknade var att man kunde sitta på en uteservering. Eller om man är på Marbella över en helg. Eller att man kan liksom ta en öl eller en kaffe och konjak liksom, bara för, alltså, njutningen. Mm. Där är jag liksom, och jag har liksom, jag sitter inte hemma och hinkar som jag då hade en period innan jag slutade dricka. Mm. Där det var liksom, jag kunde dricka ett helrör på en natt liksom. Och det hade ju med väldigt många olika saker. Jag har haft jätteproblem med sömnen, jag har haft jätteproblem med mardrömmar sen jag var, alltså, jag kan minnas från 10-årsåldern. Och det har jag ju fått bearbeta. Liksom jag använder de här åren jag inte drack till att läsa extremt mycket om olika saker inom psykologi och, ja, livet överhuvudtaget. Så att jag vet ju att det funkar inte att dra i sig 2,75-er. Det funkar liksom inte. Det är ingenting för själen. Det är ingenting som tar bort problem, utan det förstärker problemen. Så därför så vet jag ju nu att det jag sysslade med, det var ju självskadebeteende. Jag trodde väl i perioder att jag hjälpte mig själv, men det gör man ju inte när man lever så. Mm.
Ja, intressant. Lova att vara rädd om dig.
Ja då, det
bra. Ja, min medberoende ådra blir liksom så här, börjar så här, direkt bli lite orolig, men jag litar på dig.
Ja, det ska du inte göra i för sig.
Nej, men du får komma tillbaka till podden och liksom, och så ta din hand in i nykterheten igen om du behöver det.
Ja, det är så.
Ja, men fint. Tack för din ärlighet i alla fall. Det är intressant att höra dig. Det är alltid intressant att höra dig. Men så ingen dejtande. Men vi går in till nästa ord då. Vi håller på med leken här ju. Nästa ord är ju faktiskt ett namn. Och det är Ingvar Oldsberg.
Ja, Ingvar är ju urgöteborgaren liksom. Han är jävligt rolig. Nu gick ju tyvärr Ingvar bort förra året, men han stod ju, jag vet inte om det finns telefonkataloger längre, men han har aldrig haft hemligt telefonnummer. Och han, alltså, det jag kunde ju se, vi satt ju hemma hos han många gånger och drack whisky.
Och det ringde ju folk, hur var det?
Ja, det ringde ju folk hela tiden, och han var lika trevlig mot alla. Tjänare! Och frågade, var det? Nej, det var någon som ringde. Ja, ja. Men, och jag, varför har du ett hemligt nummer? Nej, men det har man inte. Det, varför ska jag ha hemligt nummer för? Så att det var ju väldigt stort. Sen så var väl han också en person som drack för mycket i olika sammanhang. Så att den bilden har man ju också sett, när det liksom, det vände ganska snabbt från att vara jättetrevligt till, det är ju många i krog Göteborg som har fått uppleva det. Mm. Och det tror jag, är man så övergemytlig och snäll som han var, så finns det ju också även en stubin som ibland tänds. Mm. Och Nej, det var ju jättetråkigt att den... jag pratade med han i juldagarna. Och då beklagade han så att han... hade svårt att ta sig ut och så, för att han hade problem med... ja, kroppen började liksom ge upp. Och det... det är ju alltid tufft när någon försvinner så. Mm. Jag var på begravning och det var jättevackert. Och, ja, det... Nej, jag har ju varit med under... Alltså jag var med i hans första program någon gång i mitten på 80-talet och var med på alla hans olika produktioner. Så att, och han hade ju väldigt rutin på med telefonen. Han ringde ju väldigt ofta och ville snacka om precis vad som helst. Och det kan jag sakna lite nu. Mm.
Intervjuer?
Ja, det har jag gjort en del under åren.
Ja. Vad är liksom den känslan du har inför det? Är det en trevlig känsla eller är det en känsla som är lite så här ambivalent?
Alltså nu är det ju inte att de springer ner dörrarna längre. Det var ju många år där jag tackade nej till det mesta. Jag tyckte det var... Alltså jag fick... Alltså jag blev ju officiell person, känd liksom redan i tonåren. Och då fanns ju inte internet, men det var ju lika intensivt. Liksom. Det skulle ställas upp hela tiden. Och jag blev ganska trött på att prata om mig själv redan i 25-årsåldern. Liksom. Då började jag känna att fan, det finns ingenting mer... Jag har alltid hållit väldigt mycket på det i mitt privatliv och jag kände att det finns inte mycket mer om det officiella att säga. Det räcker att de kopierar det som redan är skrivet. Och det kände jag väl fortfarande då, att jag är väl mer privat idag. Alltså jag pratar mer om privata saker än jag någonsin gjorde under min aktiva karriär. Mm. Och sen så måste man ju också... Jag tävlade ju ute i världen, så att jag gjorde ju... Alltså det var ju inte att man bara ställde upp för de svenska medierna, utan det var ju, var man än då reste så var det ju deras press då. Så att det var ju lite jobbigt att sitta och upprepa sig hela tiden. Men jag hade väl hyfsad relation med de flesta journalisterna. Sen var det ju många som jag hade jätteproblem med, men det är ju en del av den här kakan man måste då... Tyvärr.
Så är det. Ja. Terapi?
Ja, jag tycker jag har sysslat med egen självterapi nu då, de sista åren. Jag har väl sagt till mig själv, jag gick ju på terapi i 1,5 år. För 6-7 år sedan.
Hjälpte det?
Alltså vi kom inte mer än till... Vi kom ju aldrig in på verktyg och försöka hjälpa mig själv. Det är liksom... Det var nästa steg i själva terapin. Mm. Det har jag sagt till mig själv att jag vill fortsätta med det. Så att det är möjligt att jag snart sätter mig igen. Mm. Det är nog... Jag tror alla, särskilt män, borde sätta sig och faktiskt prata om de här jobbiga sakerna som man annars går och bär med sig och inte riktigt vet varför de finns och vad fan man ska göra.
Mm. Mm, jag är helt enig. Kokain...
Ja.
Minns det första gången?
Ja, det gör man väl. Ja.
Vart var det någonstans?
Det måste ha varit i Spanien, tror jag. Fanns ju en helt annan drogpolitik, eller det är väl en annan drogpolitik i de flesta länderna nere i Sydeuropa. Så att,
Var det med Sven Nylander?
Nej, Sven Nylander kom in mycket senare.
Jag säger bara det för att det finns ju världens roligaste historia om det där.
Okay.
Världens bästa historia när han säger att han säger i media typ något i stil med: jag har bara kört kokain 5 gånger. Och då står så här, ja, Patrik Sjöberg kommenterar: om Sven Nylander har kört kokain 5 gånger så har jag varit med i 6 gånger av det.
Ja, något sånt, ja.
Så jävla vad jag skrattar när jag läste det alltså.
Ja. Alltså nej, kokain är väl ingen... Det har funnits runt omkring.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eller det fanns väldigt mycket runt omkring. Jag provade ju det väldigt sent i livet jämfört med vad många andra gör. Och jag hade ju sett det i olika kretsar som man rörde sig i. Och nej, alltså jag tyckte inte det var något speciellt när jag väl provade det. Men,
du var mer into prescription drugs?
Nej, ja, det var inte så mycket då heller. Men sånt, det var mest värktabletter och sånt som jag... Det kom ju naturligt inom idrotten då. Men alltså vanliga droger... Alltså jag testade marijuana första gången när jag var i USA faktiskt. Och det blev en jättebesvikelse. Jag blev jättedålig. Och det är ju det, man har ju byggt upp någon slags förväntan när man ska prova någonting eller när man väl gör någonting som man har hört talas om. Jag blev skitdålig när jag rökte första gången.
Antiklimax?
Ja, sen fick jag reda på då, det var någon som sa till mig då dagen efteråt att ja, det var nog det som var doppat i LSD, så att ja, det kanske var lite för kraftigt ifall du aldrig har rökt innan. Det roliga, de här killarna, jag var på San Diego State University och tränade, så att jag hängde ju med killar i friidrottsteamet, och då rökte jag alltså vanliga cigaretter på den tiden, och vi var ute på ett ställe och jag beställde in whisky när de beställde in öl och rökte vanliga cigaretter, och de tyckte jag var så, jag var världens gangster, va? Det var hardcore. Och de gick ut då en gång i halvtimman och rökte på då på parkeringsplatsen, satte sig i en bil och rökte Maja. Och när jag försökte snacka med dem, så men vad fan, den tycker jag är hardcore för jag dricker whisky. Vad fan, ja men du röker med, ja men ni röker ju på, för fan det stinker ju Maja. Ja men det är ju naturligt, det är ju ingen. Man bara, ha, okej.
Så annorlunda mentalitet
liksom. Ja, verkligen. Mm. Men stark sprit, då är man, då är man ute liksom och på tunn is.
Mm. Nej, det är märkligt det där, hur det skiljer sig i kulturer.
Ja.
Guldtand.
Guldtand. Jaha, du menar han?
Din gamla vapendragare.
Ja, vi spelade in 10 poddavsnitt. Det var väl...
Det skar sig sen.
Nej, skar sig. Jag sa från början att vi testade att spela in 10 avsnitt, så ser vi vad som händer. Och vi stod och stampade på samma ställe. Och tanken var att vi skulle sitta och dribbla och munhuggas och liksom komma med upplägg själv, liksom... Men jag kände att det var kanske bara jag som höll låda. Och det gjorde ju att den kombinationen blev inte som det var tänkt sig.
Blev han lack när du gick?
Nej, vi hade olika visioner.
Ja.
Han tyckte det var jättekul att bli känd i orten där han bor. Liksom.
Mm.
Och bli igenkänd på macken och så. Men det var ju inte riktigt därför jag ville liksom podda.
Nej. Javier Sotomayor?
Ja, min antagonist, han tog mitt världsrekord. Kuban. Nej, men vi är jättebra kompisar. Jag umgicks mycket med kubanerna under den tiden när Kuba då liksom var en stor nation i friidrotten.
Hörs ni?
Ja, vi är ju vänner på Facebook, så att vi kommer lite meddelande titt som tätt. Och jag är lite orolig nu, för jag såg att han gjorde reklam på sin Instagram om något jävla pyramidspel.
Aldrig bra tecken.
Med bitcoin och liksom, han har tjänat 8000 euro på en vecka. Och jag bara kände, nej Javier, för fan.
Mm.
Men han är vuxen.
Ja, men så är det. Det är svårt att liksom gå in för djupt i det där.
Ja.
Vi får bara hoppas att han kommer på bättre tankar.
Ja, det är klart att det är svårt att åka dit och... om det börjar försvinna pengar. Han sitter ju ganska säkert på Kuba. Mm. Så att det är väl fördelen.
Mästarnas mästare?
Ja, det var... Jag var med i andra säsongen. Vi var på Malta och då, det var ju då där alla deltagare var med under hela perioden. Mm. Jag tror året efter så delade de upp då att det kommer två olika grupper. Och det kan jag, nu tittar inte jag på mästarnas sådär slaviskt, men jag kan tycka att det är jävligt billigt när ena gruppen då ligger fyra pers vid poolen och börjar spekulera i, undrar då när den andra gruppen kommer ner vad som kommer hända. Det känner man bara, det där är ju inslagsproducenten som sitter och säger, nu ska ni prata om nästa grupp liksom. Och det är väl ingen jävel som ligger och pratar om en grupp som inte ens är med liksom. Det, nej, så att det känns lite så där
slappt.
Alltså vi hade ju skitkul när vi var där. Vi var 11 pers från början och det var lite som att ligga på träningsläger. Om man har gjort det som idrottsman massa gånger så blir det ju alla liksom, det tar några dagar innan alla liksom faller på plats, vem som gör vad och vem som säger vad och vem som kanske håller låda, och det blir liksom olika grupperingar och det är som ett socialt experiment som inte då visas i tv, men för vi, oss som är med, så blev det ju skitroligt.
Vilka var du tajtast med i gruppen?
Vi var ett bra gäng. Jag och Brolin satt ju till exempel på planet ner och började, jag hade inte sett första säsongen, men han hade ju sett det och visste liksom hur det funkar med regler och grejer. Så där började ju vi lägga en plan på hur det skulle se ut. Så att vi hade ganska klart för oss när vi landade på Malta, ja, vilka som vi ville ha med då i slutveckorna och så. Och det lyckades ju med.
Men visst är det så att den där legendariska diskussionen mellan dig och Stefan Holm, när ni pratar om den gamla rekordkonflikten, det är från den
säsongen? Ja, det är en lunch som de... Nu satt jag ute och käkade lunch med Stefan Holm varje dag. Det hände bara den gången.
Ja, det var lite arrangerat.
Ja, det var ju, kom ni två, nu ska vi filma er lite. Och så sitter då en inslagsproducent och börjar liksom beta av de här frågorna. Så att den är ju lite längre än vad det som sägs. Mm. Jag tog den bland annat upp då... Holm har ju då varit väldigt klantig när han då en gång uttalade sig i media om vilka som använde droger under då min tid. Och då pekade han, utan att nämna namn, men det var ju liksom väldigt många var dopade under Patrik Sjöbergs tid. Däremot tror jag inte Patrik var dopad. Mm. Liksom, varför säger man en sån grej överhuvudtaget och vilka är det i så fall du pekar ut? Det ville jag ha svar på i den här lunchen vi hade då. Det tyckte väl SVT var lite för tråkigt eller lite för hårt, jag vet inte. Det hade varit mer intressant, det här liksom tjafset om vad som är högst, 237 eller 242. Det till och med en imbecil fattar ju liksom vad som är högst. Det är liksom ingenting vi behöver diskutera ens.
Nej.
Men... den är väl lite klippt med den här när jag minns inte riktigt att Stefan var så alltså de har klippt bort några meningar emellan där. Men det gör det bara roligare.
Ja, det gör faktiskt det. Ja. Jag såg den här dagen igen. Det är väldigt kul alltså. TV-historia. Ja. Men när hördes ni eller såg sist?
Ja du, det var, vi jobbade ett tag tillsammans. Vi hade föreläsningar efter mästarnas i ett års tid tror jag. Mm. Det gick skitbra.
Då var det ändå kines liksom.
Nej, det var vi väl inte. Det var det, den, alltså det var ju sprunget ur mästarnas mästare, just den diskussionen där då. Vi hade, det var Maria Kraka som var med och föreläste, eller hon var domare i den här. Vi hade liksom 10 ronder där vi då skulle ta upp olika ämnen.
Ni gjorde lite business av den här.
Ja, det blev ganska roligt, för vi reste runt och gjorde samma. Vi satt och käftade på scen. Vi hade väl 10 bestämda ämnen då, och så skulle Maria vara ringdomare på något sätt.
Men ganska kul idé ändå.
Ja, det var ganska roligt. Men det blev lite sådär... Vi fick klagomål på slutet för... nu håller ju inte Stefan med om detta, men de kunderna blev lite sådär irriterade för att han kanske inte uttryckte sig... Han satt bland annat, och han har, det kan jag släppa för svenska befolkningen, han har en ful ovana att han sitter hela tiden med sina telefoner och håller på. Det gjorde han även på Mästarnas mästare när vi var ute och käkade hela gruppen och skulle umgås. Då satt han och spelade Snake med ena telefonen. Snake som liksom var populärt på 90-talet. Och så sitter han och smsar sina kompisar med andra telefonen.
Två, alltså samtidigt?
Ja, samtidigt. Jävlar. Och det där jag gjorde han några gånger när vi föreläste, där jag påpekade att sitt fan inte och gör detta.
På scen?
På scen, liksom. Det var liksom någon konstig ursäkt. Man bara fattade att nej, det håller liksom inte.
Fan vad sjukt.
Men jag tror vi drog väl den här föreläsningen till den punkten vi kunde komma. Jag tror det hade nog inte blivit bra om vi hade fortsatt.
Ni drog det till sin spets.
Ja, ja, vi gjorde det.
Avslutningsvis så ska vi damma av några snabbfrågor här, Patrik Sjöberg. Är du med?
Ja.
Paradrätt.
Ja, paradrätt. Jag käkar mycket svensk husmat.
Men vad lagar du bäst om du ska laga din paradrätt?
Ja, nu är jag ju ensam hemma, så att det blir ju inte så ofta. Det får dåra för hela slanten, hur jag säger. Men jag gillar att laga mat. Mm. Det är bara tråkigt att laga ensam till sig själv. Mm. Men jag gör väl alltid från det här vanliga spaghetti och till söndagsstek. Så att,
Vad missbrukar du?
Ja, det är ju tre år.
Just det. Ja. Det har vi faktiskt klargjort idag.
Ja.
Ja. Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Att jag kan vara jävligt slö. Jag kan skjuta upp saker till oändligheten. Och det är någonting som jag inte får bukt med.
Mm. Ångesttrigger?
Ja, det är väl ångesttrigger nu. Alltså, jag har haft skitår nu under... både innan pandemin och sen pandemin. Och då menar jag inte sjukdomen, utan allting stannade av, alltså rent jobbmässigt. Det jag lyckades pricka in de flesta branscherna som blev krisbranscher. Och det har gjort att det har totalt klingat av liksom allting som jag sysslade med innan. Det är liksom inte... Det finns inte längre.
Hur fan har du försökt det nu senaste året?
Nej, det har varit ett helvete. Dessutom så hade jag en betalningsanmärkning, en skitgrej. Så att jag fick inte då under pandemin göra den här... vad fan var det hette? Ja, jag fick inte de här bidragen i alla fall. Man kunde då pausa bolaget. Mm. Utan det första frågan på Försäkringskassan, det var bara, eller Skatteverket, det var bara, pam, nej, du är inte berättigad.
Fy fan.
Så det har varit körtigt. Så det är ju en ångest som finns fortfarande.
Mm. När grät du senast?
Oj.
Du känns ju extremt ogråtig, får man säga.
Nej, men det kan hända ibland. Alltså jag kan ju... fan, det kan ju vara någonting man ser på tv. Eller, till och med jag tittar mycket konserter från YouTube. Alltså vissa grejer som kan vara så jävla bra. Så det kan liksom klämma fram en tår.
Mm. Vad lägger du mest pengar på? Treo?
Ja, det kanske... jag lägger inga pengar på någonting längre. Nu jobbar vi så jävla mycket, så att det är liksom, det är jobb och sen sover och äter jag bara. Så att det är liksom inte mycket mer.
Vi säger tre.
Ja.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar. Så jag vill ha två svar här.
Oj. Nej, jag vet inte. Det finns alltid folk som uppfattningar om, jag hänger inte med riktigt. Jag läser inte de här flashback och sånt. Jag vet inte riktigt var skitsnacket ligger längre. Men jag tycker jag får väldigt mycket positivt från folk i allmänhet nu med det vi jobbar med Dumpen till exempel. Så jag vill säga att den uppfattningen jag känner att jag får, det är inte så mycket negativt längre för tillfället.
Nej, och om man frågar någon kompis till dig, om man säger så här Patrik till honom, vad kommer man säga då, tror du?
Nej, det var rätt roligt. Jag var med Din sanning på SVT nu. Jag spelade in förra veckan. Och jag vet att de har ju ringt till många av mina kompisar, eller flera av mina kompisar, och alla de ringde ju mig. Får jag säga någonting? Och det har liksom alltid varit så. Det är ingen som tidningar kan använda liksom att en källa bekräftar eller berättar det här liksom. Så att det, jag har liksom nästan bara haft sådana vänner som inte har överhuvudtaget pratat med någon annan. Så att mina kompisar, de känner ju mig privat. Och det har, nu är det så länge sedan jag var idrottsman, så att det är liksom, det är ingen, jag har inte den kopplingen längre. Så att nej, jag tror väl, jag vet inte, du får ju nästan fråga dem.
Ja, jag får göra det. Ja. Och nu är vi framme vid poddens sista fråga som lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Oj, snacka skit. Mm. Det har jag jättesvårt för. Det, jag är väl med, det är väl därför jag har fått skit. Att man har varit alldeles för rakt på. Mm. Jag tycker det är bättre att man säger vad man tycker rakt i ansiktet. Jag kan ha jättefel, men om det är min åsikt så ska jag ju stå för det. Och det har jag svårt för, människor som ler en i ansiktet och sen hugger en dolk i ryggen. Det tycker jag är skitjobbigt. Mm.
Tack för att du tog dig tid och snackade lite med mig igen, Patrik Sjöberg.
Tack själv.
Mm. Och tack till alla er som lyssnar. Vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram, hej då!